We are live. Välkomna till tredje rummet. Vi är en del av en opposition mot sittande regering, men också ett rum för samtal om kultur, politik och samtidens konfliktlinjer. Vi som driver detta, det är José, yours truly och Daniel.
Rakiti, rakiti.
El tio rakiti.
Hallå men välkomna. Det var bra intro, José. Du är mer entusiastisk än mig idag.
Det kan vara för att jag har precis opererat mig också.
Och kanske också precis fått svartbältet i brasiliansk jiu-jitsu. Kanske det.
Det har hänt stora grejer på kort tid.
Det händer mycket i ditt liv.
Alltså till alla som lyssnar och som känner att det är hårda tider. Ni som har följt mitt liv vet att jag har dragits med en tumör i magen. Jag har dragits med psykisk ohälsa. Och jag har dragits med jättemycket annat. Och på kort tid så har jag opererat, fått min energi tillbaka som jag en gång hade. Jag har fått svarta bälte i BJJ och jag ska börja plugga. Så alltså, väldigt många saker kan falla på sin plats.
Och livsglädje och tillbaka. Ja. Framförallt så livet händer för livet oss alla händer. Och för José.
Ja, det hände nyligen.
Men det, ändå i den lilla berättelsen, den lilla summeringen i väldigt stora drag och svart bälte, det finns en relation där.
Ja, jag tror det. Det är spirituell resa ändå.
Ja, och uthållighet. Om man håller ut, livet händer och vi tar oss igenom.
Ni hörde det här, folks. Mm. Resilience. Det är nog den bästa egenskapen vi människor har. Och så. Det är att hålla ut. Hålla ut.
Det kommer att bli bättre. Ja. För oss. För alla.
För alla. Mm. När solen går ner så kommer den alltid gå upp igen. Ja. Som sagt, det hände väldigt mycket. Vi har startat igång podden igen, men jag opererades också mitt i allt. Och innan semestern så tänkte vi att ha ett lite mer avslappnat samtal där vi går också igenom våra lyssnares tankar, deras kommentarer.
Och det vi försöker på något sätt återskapa en relation med er. Det var länge sedan och vi är väldigt nyfikna på era tankar. Så skriv till oss.
Do it, folks. Skriv till oss, berätta för oss vad ni tycker och tänker.
Ni kan smsa eller skriva som PM via Messenger på Facebook eller Instagram. Och skicka gärna förslag på samtal som kan vara intressant eller ämne som ni tycker vi borde behandla här i tredje rummet.
Ja,
lätt. Och det finns men framförallt det finns en följare som funnits där länge som vi aldrig träffat personligen men
en som är väldigt aktiv faktiskt.
Nu eftersom vi aldrig träffade vi kanske uttalar ditt namn fel men du får förlåta oss men det är Victoria Järvele så stora hälsningar till dig och tack för allt stöd.
Big shout out.
Och hon ställde en fråga och det är när kommer ni att ta upp funktionsnedsättningar i relation till TÖ-avtalet? Det är otroligt intressant fråga som är helt underbevakat och som ingen adresserar varken i median eller i alternativa rum. Så absolut, det är en fråga vi är också väldigt nyfikna på och hade behövt lära oss mer om.
Alltså funktionsvariationen är ju väldigt bred. Det är verkligen som regnbågen själv. Det finns så många olika diagnoser. Det finns så många olika funktionsvariationer i relation till olika fält och sektorer. Så det är svårt att greppa allt egentligen. Men om man ska greppa det i tidigavtalet. Alltså, jag har ju en viss erfarenhet av det. Jag har en viss erfarenhet av det för jag har drivit en process mot Mölndals stad. Att nedskärningar i sig skapar ju en mindre förståelse för olika. För desto sämre tider, desto mindre frihet för att vara olika skulle jag vilja säga. Alltså som en tumregel. Mm. När individer lever i total frihet, delar när alla har de ekonomiska och materiella förutsättningarna för att liksom utforska liksom och själv uppfylla sig själva. Och någonstans där i vägen, nu har vi gått på den här hårda arbetslinjen. Alla ska arbeta och alla ska göra samma saker. Och jag tror att det skapar en väldigt stark normativ struktur om hur vi måste vara som personer. Och det har jag sett i skolan, i arbetsliv, överallt. Det är att vi måste vara lika checka, vi måste vara lika anala, lika bra på att förstå ironi, lika bra på att förstå torra skämt och skratta till dem och låtsas. Och lika bra på att minnas, för jag tror att det här samhället, jag läser faktiskt en bok av Gabor Maté om just...
Vem är han då?
Diagnoser. Han är en professor och forskare i klinisk...
psykologi?
Ja, kliniska psykisk ohälsa liksom. Han gör kliniska studier heter det. Och han pratar väldigt mycket om ett samhällskritiskt perspektiv på diagnoser. Och om vi nu ska besvara lite om Victorias kommentarer.
Men här var mest en utmaning att ta upp frågan. Ja. Men vi är väldigt nyfikna på vad Victoria har att säga. Så säg till oss, på vilket sätt kan vi ta upp detta? Är det du som hade kommit hit och pratat om det?
Det hade varit fett.
Är det via en telefonsamtal eller Zoom? Eller är det kanske fragment ur en text som du skrivit som ska läsas? Vi är öppna och vi är väldigt intresserade. Och såklart liksom, vi ser en allt mer sämre välfärd och med det sämre möjligheter för kompensatoriska insatser som kommer att drabba allt fler personer med funktionsnedsättningar, sjuka, våra äldre och våra barn också.
Jag får bara avrunda då. Mm. Om vi hoppar från Gabor Maté till min favorit och idol David Graeber. Han skriver också i sin nya bok The Dawn of Everything om den mänskliga historien utifrån faktuella och nya fynd då, arkeologiska och antropologiska. Han pratar om neurovariation som en förutsättning för samhällen att vara fria och frodas. Han säger ju liksom att shamanen är ju inte som alla andra, han beter sig på ett annat sätt, eller hon. De är också väldigt queer. Många är väldigt queer i de här i Centralamerika och i Sydamerika. Det finns inte en binär opposition i gender och sånt, utan shamaner och andra då, de har lite ambiguous identities och sånt. Det finns också medicinmän som lägger stenar i viss konstellation, man fattar inte varför. Han pratar också om de som var väldigt osociala men väldigt bra på masonry, vad heter det på svenska? Stenmurar, alltså bygga med stenar på den tiden.
Mm-hmm.
Och det han menar är ju att allt det här kan summeras i det här, att vi var väldigt olika, både artmässigt. Vi hade en stund där i Afrika där Homo sapiens och neandertalare hängde mycket med varandra och hade mycket interracial, vad heter det? Interspecies relationer.
Sex.
Yes. Yes.
Intercourse.
De kopulerade och då skapade de den moderna människan vi har idag.
Mm.
Men det innebär också att vi har aldrig varit så varierande som vi var då. Och vi har gått alltid mot kravet utifrån ännu mer. Desto mer makten koncentreras, desto mer har kravet på lika varit. Mm. Att bete er lika, var lika, se exakt likadana ut. Förstår du vad jag menar?
Och monokultur, både och i det sociala fältet som inom jordbruk.
Är inte det sjukt fenomen? Det är inte bara biologisk monokultur. Social monokultur, racial monokultur. Det är intressant. Intressant ämne ändå.
Mm-hmm. Nu det är Julia. Vi säger inte ditt efternamn eftersom du skrivit privat. Så vi vet faktiskt inte om du vill bli outad på tredje rummet. Vi hälsar till dig. Tack för att du lyssnar.
Big shout out.
Yes, och hon kommenterar bland annat att... Hon började lyssna på tredje rummet och en icke-binär vän som runt 2015-16 jobbade på P4 fick inte skriva om HBTQ-frågor eller Pride. Det är en inverterad och perverterad idé om objektivitet. Det är en journalist som har egna erfarenheter och därmed sannolikt störst kunskap ses som partisk. Det är i samma andan som alla sidor ska komma till tals. Objektivitet. Och det är verkligen en mytologisk djur. Både och objektivitet och neutralitet som liberalerna insisterar på. Och som de facto verkar journalistiken tro på fortfarande.
Det är en konstig grej. För det här är inte första gången det händer. Vi får inte glömma Black Lives Matter-skandalen också.
Mm-hmm.
Då fick inte icke-vita rapportera om Black Lives Matter.
För att de såg som partiska helt enkelt.
Men vad innebär det att vara partisk?
I det här fallet det trädde fram också en idé om att det finns vissa subjekt, läs mellan parentes, vita svenska som är universella och därav har förmågan att att hålla sig opartiska, vara objektiva och behandla vilka frågor som helst. Och det finns andra partikulära, särskilda individer och grupper som behandlas som sådan också, som partikulära, som något apart.
Så,
och det reproduceras också i den här logiken.
I landet där vi alla inte ser färg, så är icke-vita en homogen grupp som inte kan vara resonliga, rationella. Det är någonting annat. Medan vita är rationella och kan hålla isär frågor.
Ja, precis. Det finns en distinktion där andra kan endast se för särskilda intressen. Och sina egna och deras kan aldrig vara opartiska. Det finns en...
Finns det en hierarkisering?
I det finns någon form av kulturantropologi där, om att vissa är mer civiliserade än andra, kanske en viss antagande, och där måste de hållas till ett visst avstånd då.
Så om du råkar vara HBTQ så får du inte rapportera om HBTQ-frågor i media, om du råkar vara icke-vit får du inte rapportera om Black Lives Matter eller rasism.
Men vi är också färgblinda.
Ja, alltså jag måste attackera begreppet neutralitet. För neutralitet är ett begrepp som har blivit en politisk slagfält. Och det är anknutet till det Julia säger också. Liksom att när neutralitet innebär att du måste vara emot någonting, då har vi kommit väldigt långt åt den fascistiska sidan, åt höger ut. Liksom det är att du får inte tro på jämlikhet och vara brun samtidigt i huden. Du får inte tro på lika behandling eller någon sorts värdighet åt HBTQ om du är själv HBTQ. För att du är inte i din sinnesfulla bruk.
Mm.
Och när man förknippar det med ordet neutralitet, då blir ju allt annat extremt om du är antirasist. Om du är antihomofob, låt säga.
Så,
då är du inte neutral längre.
Nej, så med andra ord neutralitet blir platsen som makten ockuperar.
Ja, precis. Och det är inte ett problem i sig. Makten kommer alltid försöka ockupera vissa verklighetsbeskrivningar för att kunna vinna liksom folks... Det är en del av den heroiska kulturen.
Hegemonisk makt, makt finns överallt.
Kan man kontrollera språket? Kontrollerar man språket så kontrollerar man verkligheten. Det är liksom a gist of it. Men det jag tänker på då, det är att när folk köper ordet neutralitet som en verklighet, det är ett problem. För ingen kan vara neutral. Det är en ståndpunkt jag vill säga idag. Absolut. Ingen kan vara neutral.
Det är mytologi och i sig liksom i sig underkasta sig själva idén om neutralitet är att acceptera förtryckarens villkor, premisser eller verklighetsbeskrivning. Och problemet med det är också att genom att adoptera och underkasta oss till den idén, så på något sätt adopterar vi också blicken och som förtryckaren har på oss och lär oss att se på oss själva och andra genom den perceptionen, den blicken. Och till slut reproducerar vi det vi lider av. Och det vore intressant faktiskt med det här exempel då som denna lyssnare lyfte upp, om att behandla den kanske djupare, om den vän, den personen som hon nämner här liksom, de är anonyma här, vi vill inte liksom outa någon, men om ni är intresserade av att vara offentliga och kliva in i samtalet, så är ni varmt välkomna då. Har du andra kommentarer, José, som du fått från våra lyssnare?
Ja, jag har fått det privat. Andra som undrar när, alltså, om man kan förutse avsnitten. Kan man veta när nästa avsnitt kommer? Till det har jag...
Nej.
Nej. Alltså, livet är så, och vi är inte professionella poddare egentligen. Inte än, om vi får betalt för det, självklart. Men... Hittills, igen, vi har ju haft en lång hiatus först för på grund av liksom personliga omständigheter. Sen när vi kom tillbaka så fick jag en operationstid, skulle ta bort en tumör. Sen dess har jag också rehabiliterat. Det blir skakigt ibland. Men...
Så alltid i mån av tid och egen förmåga.
Absolut. Och är stjärnorna i rätt, liksom aligned, i rätt konstellation, självklart vi kommer vara så konsistenta som möjligt.
Men ambitionen är nu ett avsnitt per månad. ja, för att vara realistiska. Ja. Däremot det finns väldigt mycket material då från, ja, från tidigare åren, tidigare avsnitt som kan lyssnas igen och som fortsätter vara aktuella.
Och ni kan lyssna på dem på Spotify, på Acast, på iTunes, överallt där det finns poddar så finns vi där. Och det är bara gå in och checka upp dem. Ni kommer inte bli besvikna av innehållet, kanske av ljudet. Vi har precis blivit bra med ljudet. Men innehållet är det inget fel på. Det är ganska bra samtal. Jag kan rekommendera den vi hade med Amanj Aziz.
Den är väl intressant. Det spelades under coronapandemin.
Ja. Och sen har vi en med
Ember Ramirez som var väldigt intressant kring Hammarkullen, andan, en berättelse. Det är nästan som en porträtt av Hammarkullen på 90-talet som är högst relevant för att förstå samtiden idag. I alla fall frågorna som är nära oss, som sociala mobiliseringar i miljonprogrammet, segregationen och...
Apropå det.
Och kulturen då, som hiphopkulturen som blivit en av de mest konsumerade i Sverige, om det inte är den mest konsumerade. Och det är intressant också att förstå historien bakom den.
Och apropå Chato då, Enver Ramirez, och det är då Ove Särnhed. Det har också varit gäst hos oss.
Väldigt bra avsnitt.
Också pratat om Hammarkullen, fast utifrån en sociologisk perspektiv, snarare än ett inifrån perspektiv då. Och det är också väldigt intressant.
Verkligen. Sen Kristoffer Lundberg i relation till bostadskampen som är högst aktuell idag.
Och organisering.
Och som kommer att vara en väldigt brinnande fråga i kommande valrörelsen också. Men på tal om Enver Ramirez då passar vi på tredje rummet för att rekommendera er att komma till Göteborgs konsthall då, som ligger vid Götaplatsen. Fram till den 27 augusti och ta del av en väldigt specifik konstverk som Enver Ramirez då skapade. Och det handlar om både och om en installation som har väldigt mycket arkivmaterial från hans bror Samir Ramirez, känd som Negro Scandaloso, som var en nära vän till mig och till många andra som jag känner. Och så det är arkivmaterial med hela hans diskografi. Det finns filmade material när Negro gick till skolan och det är en fantastisk porträtt av 90-talet och miljonprogrammet, specifikt Hammarkullen då. Och det presenteras också en lång film, ett videoverk på 60 minuter då, som heter Negro Scandaloso Forever, The Lost Tapes, som är ett sorg- och minnesarbetet då. En historiebeskrivning om konstnärens bror då, Samir Ramirez, Negro Scandaloso, som gick bort 2014. Så de senaste 15 åren har Enver Ramirez jobbat som producent inom liksom hiphopmusiken, men nu på något sätt också kliver in i nya sociala rum i det här fallet samtidskonsten. Och så det är superintressant arbetet att se, så missa inte chansen då. Och kanske för att fånga er nyfikenhet kan berätta lite mer om Enver. Och han var en av de som grundade rapkollektivet Hammerhill Click, som vannade vägen för kommande generationer förorts hiphop då. Och sen hade Dirty Crowd då. Och det är en intressant tid faktiskt för att om du tänker om den tiden det på något sätt var underlaget och till det som kanske nu är gangster rap också. Man kan se en parallellt mellan en 90-talet, vi har ny demokrati, nazister på gatan, nyliberalismen på något sätt träder fram med full kraft i Sverige, privatiseringar och hiphopen på något sätt börjar ta en hårdare ton då. 2013, Husvik-kravallerna, demoniseringen av förorten och mobiliseringen i miljonprogrammet får nya dimensioner. Nyliberalismen blir råare, samhället med och också musiken. Det finns en parallell till det. Och det här är precis i det skiftet då. Så ja, men kom till Göteborgs konsthall och ta del av denna filmen. Är det något du vill rekommendera, José, till våra lyssnare? Som är särskilt intressant för dig just nu.
För mig? Oj, Det måste ju vara boken The Dawn of Everything med David Graeber och David Wengrow. Jag rekommenderar den så varmt till allt och alla.
Är du färdig med den då?
Jag är nästan färdig med den. Det är ungefär 80 sidor kvar av den här 600 sidors boken.
Jävligt
men tjock. Jag lovar er att varenda sida drar in en till en, att läsa mer. Alltså det är omöjligt att lämna ifrån sig den. Det är bara jag som läser också jäkligt långsamt. Men jag har ju liksom förstått den mänskliga historien med nya ögon. De skriver om den mänskliga historien. Det är deras arbete. Så det, är, det jag vill utmana dig som lyssnare att göra, det är att tänka på hur du tror mänsklig historia ser ut. Tänk på allting du har hört från att den jobbiga kollegan säger att alfahanar är en naturlig del av människan och eller att människan är i sin essens självisk och alla de här sakerna du har hört och att Egypten, ser du, det fanns fara och dumme, därför, det är därför vi ser ut som vi gör idag. Och de kommer säga att allt det där är lögn. Det är inte sant. Och vi kan börja bara några små saker bara för att ge en litet smakprov. Det är att upplysningen i Europa, ni har alla läst om det på högstadiet, den stora upplysningen där vi franska revolutionen skedde och nationalstaten föddes och jämlikhetstanken började froda över Europa. Det där är inte en europeisk tanke. Europa hade kungadömen. De trodde på biologisk hierarki där vita var högst upp och alla andra var längre ner. Kungar, feodala samhällen styrde. Det var förbjudet att tänka jämlikt. Ingen är lik kungen. Ingen har samma värde som kungen. Så att säga att ja, men där föddes det, det är inte sant. Det som hände, det var att missionärerna befann sig i olika delar av världen, försökte övertala och konvertera alla till kristendom. Så långt kan vi alla hålla med. Detta har hänt. Det som inte många vet om, det är namnet Kondiaronk. Kondiaronk var en Wendat-filosof som debatterade europeer flitigt som ville konvertera honom till kristendomen. Och han pratade mycket om felet med det monetära systemet, med att europeer underkastar sig till en kung eller en auktoritet. Och pratade också om att här, om jag är hövding så har inte jag politisk makt över någon. Det innebär att jag har en högre social status. Det där är inte överförbart social status till politisk makt. Medan i Europa så är det allt. Det är samma sak. Han debatterade då en baron som hette Louis Armand Le Baron de la Honta. Och det var den här mannen som skrev om sina samtal med Kondiaronk och hur irriterad han blev över att han såg de vita männen från Europa som slavar. När de egentligen ser sig själva som högt uppsatta i näringskedjan. Och det är på grund av att de hela tiden säger att man behöver kungar, man behöver det ena och det andra. Och detta är också i likhet med vad som senare skrevs av Thomas Hobbes i boken Leviathan. Där han drar slutsatsen om att när samhällen blir stora så kommer ojämlikhet. Och det är på grund av att agrikultur och jordbruk utvecklades. Och det som hände då är att Hobbes, han reflekterade att om man inte har kungar och man inte är underkastad någon, då kommer man leva i anarki. Och i anarki, i hans benämning, är det att alla krigar mot alla. Och det benämner då att mänsklig natur skulle ha något att göra med att vi har en våldstendens som är väldigt framträdande. Att det framträder, det går före vår hunger, vår begär för trygghet, vår behov av att känna kärlek. Allt det där hamnar i andra rummet. När våldet kommer fram. Man vill bara slåss och dö. Och då David Graeber och Wengrow gör för slutsatsen att Thomas Hobbes skrev detta under tiden som det var inbördeskrig i England. Och de som krigade mot varandra var kungar för att de inte var underkastade någon. Och kanske så drog han den slutsatsen därav. Kolla kungarna, de är inte underkastade någon. De krigar, alltså krigar alla människor om de inte har någon över varandra. Så det blev en krock. Men det och den boken som La Honta skrev blev startskottet för det politiska samtalet och aktiviteten som kom att kännetecknas som upplysningens tid i Europa. För att alla började då prata om jämlikhet. Alla började prata om att man kanske inte bör lyda order. Man kanske ska få säga någonting om saker. Detta utmanade ju monarkins traditioner. Och Och då kommer ju till exempel då så blev böckerna förbjudna. Man fick inte prata om detta i många länder. Så det man gjorde istället var då, som precis som blues, man började skriva spelningar och teatrar. Och en var Madame de Graffignis verk som heter Letters from a Peruvian Woman, som var en fiktiv berättelse om en kidnappad inkanprinsessa. Och där pratade de om exakt det Kanya Ronk pratade om då. Så detta är ju en hänvisning till det samtalet. Och om statlig välfärd, om jämlikhet, om feminism, att kvinnor inte ska vara underkastade män eller behöva en hjälte till sig. Här kommer en jätteintressant grej nu, för det här kommer alla som är akademiskt lagda förstå nu. Den här verket som heter Letters from a Peruvian Woman, den fick kritik från R.G. Turgot, som menade att den här pjäsen utgår från att de vildarna från Nordamerika på något sätt skulle ha utvecklats parallellt från europeer, vilket inte stämmer. De är i ett stadie innan europeer. Europeerna är i framkant för utveckling, framkant för värdighet, framkant för allting som är bra. De är bara tillbakavecklade, de är inte utvecklade som oss. Har ni hört det? SD-arna tänker så här hela tiden om alla andra. Att man alltid är den som är längst fram i ledet när det gäller mänsklig evolution. Så Turgot skrev detta som en kritik. Och vet du vem hans kollega var? Adam Smith.
Mm.
De var goda kollegor. Ser du den röda tråden här?
Miljöalismen.
Den röda tråden från att jämlikhet blev ett samtal i Europa till kritiken mot den. Där man inte ville prata om vildarna i citationstecken som jämlika europeerna. Där kom liberalismen fram. Liberalismen bygger på förtrycket av vilden. För att de kan inte likställas.
Mm-mm.
För människor som tycker om jämlikhet i Europa så kunde de inte med sig att vara jämlika med Wendat eller Haudenosaunee eller
Sioux. Och den typen av motsägelse har varit konstanta. Det har vi sett också under efter franska revolutionen och idén om egalitet med samtidigt förtrycket och kolonisering i stora delar av Afrika, Algeriet, som fortsätter. Men det finns en annan sociolog, Ramon Gross-Folge, som har en annan take som är väldigt intressant, som bygger på en kritik till moderniteten då. Han är professor i Chicano Latino Studies i Berkeley University i California då. Och han bor här i Göteborg då. Han bjöds av Ibn Rushd, som hade en konferens i dekolonialitet och islamofobi här i Göteborg för många år sedan. Det var fantastiskt då. Men det var intressant. Då blev jag väldigt tagen av hans föreläsning då, Ramon Gross-Fogel. Tänker vi kanske kunde länka några föreläsningar för våra nyfikna lyssnare.
Det kommer finnas på vår Facebook då.
Yes. Och en liten, kanske en liten take kring det, för att summera, jag vill inte vara så långdragen, är just det jag menar, liksom, att moderniteter inte endast bygger på massmord av andra och extraktion av deras resurser, naturmateriella resurser. Det bygger också på en epistemologisk massmord då, och plundring. Och med det menar han liksom att man har på något sätt mördat, förbjudit, raderat kunskap på andra platser och extraherat dem och approprierat dem och gjort dem till en del av upplysningen och den senare till den europeiska moderniteten då. Ja.
Det där är fett. För det...
Så leta fram Ramon Gross-Fogel, jag vill inte göra det längre, men det finns en väldigt intressant utveckling, tes för honom om hur liksom, på något sätt modernitet och kolonialitet är två sidor av samma mynt. Och det kan han underviga väldigt väl. Och det kanske är dags att avrunda, eller?
Ja.
Och se. Kanske vi...
Det är bara en liten varm podd till alla lyssnare. Vi har inte glömt er. Vi är här. Vi spelar in. Vi har gäster som kommer dyka upp emellanåt. Vi har en lista och teman som vi arbetar med. Och efter sommaren så kommer vi köra igång med det. Precis som vi gjorde med tidavtalet så kommer vi ha teman som vi avhandlar i olika avsnitt. Så stay tuned och håll i hörlurarna.
Okej, folket, ta hand om er.
Ta hand om varandra, var kollektiva, fuck liberalismen.
Och säg så här. Hälsningar till er som följer oss. Prenumerera på Spotify.
Gilla våra inlägg och prenumerera på vår podd. Det hjälper oss jättemycket och det gör också att vi kan få ut ordet mycket mer.
Precis. Och ni kan följa oss på Instagram också. Ta hand om er.
Peace out.
Hälsning till min dotter Esperanza. Älskar dig. Bye.